Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Hej och välkommen tillbaka till podden Vi hörs, med oss från Bauer Media. Jonny Strömgen heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. I den här podden så träffar jag och Anke Berglund på vår brand partnership-avdelning spännande branschfolk där de får tillfälle att dela med sig av sin yrkesverksamhet, ge tips och dela med sig av kunskap gällande media och den kommersiella ljudbranschen i stort. Du lyssnar just nu på ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Sveriges Annonsörer, där vi släpper 4 avsnitt per år, 1 per kvartal, fylld med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Med det sagt så är det här det 4:e specialavsnittet och som vi spelar in just nu strax innan jul 2024 och som troligtvis kommer att släppas först nästa år så snart vi är tillbaka från julledigheten igen. Och som alltid har vi ju med oss vår co-host och Sveriges annonsörskribent Karin Fredlund som under 40 år bevakat, analyserat och kommenterat reklam- och varumärkesfrågor. Hej Karin, varmt välkommen igen! Kul att se dig.
Tack, väldigt kul att vara här igen bland alla tomtar och troll.
Bland alla tomtar och troll, ja, och gran. Och i det här avsnittet har vi också med oss Karin Gromman, verksamhetsansvarig för initiativet Come to Act. Hej Karin och varmt välkommen till podden Vi hörs.
Ja, tjena, hej. Tack.
Kul att ha dig här. Jag tänkte för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du bara lite kort kunna berätta om vem du är och lite kort om din bakgrund?
Absolut. Privat så är jag gift och har 2 ganska vuxna döttrar. Så att vi går ju in i en ny fas nu. Double income grown up kids. Vad det nu är. Ja, så det är lite spännande. Och, om man tittar mer karriärsmässigt så har jag jobbat inom ganska många olika branscher på bolag som Absolut Vodka, på Betsson nere på Malta och på Telenor. Och där kan man väl sammanfatta att jag har jobbat väldigt mycket med att paketera insikter inför att använda det i varumärkesstrategier och kommunikationsstrategier. Och det som hände när vi kom hem från Malta med familjen, det var att jag gick in på ett bolag som heter SPP och jobbade väldigt mycket med en stort projekt som man jobbade med där som hette att kommersialisera hållbarhet. Och där jobbade vi väldigt mycket mellan olika delar i organisationen, både hållbarhet, marknadskommunikation och produkt och så vidare. Och det var där jag fick upp min liksom intresse för att fortsätta att jobba med hållbarhetsfrågan helt enkelt. Så jag började studera på universitetet lite i ämnet och sen har jag varit på lite olika startups och konsultverksamhet. Och 2020 hamnade jag på Sveriges Annonsörer. Och då fick jag uppdraget bland annat att starta upp det här fokusområdet. Man jobbar ju med olika fokusområden på Sveriges Annonsörer för ja, de frågor som man ser att branschen tycker är viktiga. Mm. Och det var hållbarhet. Och så småningom så blev ju det då det här initiativet Come to Act.
Spännande. Du har ju verkligen en lång och spännande bakgrund med alla bolag du har varit på också. Och ja, inte minst nej, men de frågorna kring hållbarhet som du har verkar brinna lite extra för då.
Ja, nej, men det har ju varit jättelärande och jag menar insiktsarbete är ju viktigt vad man än jobbar med. Att förstå liksom vilka de man ska prata med eller ja, försöka förändra på något sätt.
Absolut.
Jag tänker på hur skulle du beskriva kommunikationsbranschens roll i att driva liksom hållbarhetsfrågor framåt? Kommer det vara en viktig del för att få ut det? Eller vad är din input på det?
Om man tittar lite på varför vi startade liksom Come to Act och syftet med Come to Act, det är ju dels för att vi måste höja kunskapen i kommunikationsbranschen ser vi. Det är en ganska låg kunskap kring miljö- och klimatfrågor. Och sen så ser vi också att det finns en enorm potential för att driva förändring inom kommunikation. Kommunikation jobbar ju just med att förändra människors beteende, förflytta normer och så vidare. Mm. Så det finns ju jättestort potential. Och det vi jobbar med, kanske lite mer konkret inom Come to Act, det är 3 olika delar egentligen. Det är dels att man tar ansvar för sitt eget klimatavtryck. Mm. Och då är det ju såklart väldigt mycket fokus på det som man jobbar med inom marknadsföring. Så det är produktion av marknadskommunikation. Mm, mm. Och sen så är det distribution. Men även event är ju en stor utsläppare. Så trycka ner sitt eget, börja mäta och trycka ner sitt eget klimatavtryck. Sen handlar det ju om den här stora frågan kring greenwashing såklart. Vi ser att över hälften av den kommunikationen som har funnits i alla fall tidigare enligt Konsumentverket har varit vilseledande. Vi ser också att det finns ett ganska lågt förtroende hos konsumenter när det gäller den här typen av budskap. Nästan 6 av 10 enligt en mätning som vi har gjort med Novus säger att man faktiskt tror att företagen medvetet vilseleder. Så det är ju det är inget bra.
Det är inget bra, nej.
Det här är ju jättestora utmaningar för företag som då vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete utan att det ska uppfattas som just greenwashing. Vad är de största utmaningarna? Hur kommer man förbi det, skulle du säga?
Nej, men det är ju utbilda sig. Och där finns det ju ICC, alltså Svenska Handelskammaren. De har ju tagit fram sådana miljökoder i marknadsföringskoden, tror jag det heter. Så finns det även miljökoder kring hur man ska förhålla sig till den typen av budskap. Så det gäller ju att utbilda sig, läsa på. Det finns checklister. Även Comtract har tagit fram 6 principer som man kan checka när man tar fram den här typen av kommunikation. Men samtidigt så måste jag också säga att det som också är viktigt, det är ju att man vågar fortsätta kommunicera.
Just det.
Därför att det pratar vi också om, att det finns ju en risk för det man kallar det för green hush. Alltså man gör bra saker inom företaget när det gäller klimat- och miljökliv. Men av rädsla för att hamna i greenwash så faktiskt slutar man eller minskar i alla fall den typen av kommunikation. Och det där är riktigt farligt också, därför att pratar man inte om olika problem så finns det inte. Och vi ser i samma undersökning som jag hänvisat till tidigare att här vill ju också konsumenter ha vägledning. Och man tycker, jag tror det var 6 av 10 som sa att man vill ha mer kommunikation från företagen kring vad de gör när det gäller hållbarhet, så att de vet vad de ska välja. För att det är jättesvårt för konsumenter.
Gud, ja.
Ja, men verkligen. Ja, men tänk dig på det artikeln som Karin Fredlund skrev efter att prata med dig, så fanns det ju ett uttalande med från Sir David Attenborough som kallade klimatutmaningen för en kommunikationsutmaning, med orden "Saving our planet is now a communication challenge." Hur tycker du att vi i branschen bör tolka och agera på det uttalandet?
Alltså den där sägningen är ju ganska så här, om man är kommunikatör så kan det kännas ganska jobbig och övermäktig. Nu ligger det på mig eller
nu är det mitt
på
ansvar.
Oss. Ja, eller hur? Men jag tror att det, om jag bara tolkar det här, så det han säger, det är ju egentligen så här att vi vet vad vi ska göra. Vi vet vad som liksom framkallar de här klimatförändringarna, miljöföroreningarna och så vidare. Nu är nästa steg egentligen bara att få folk att vilja förändra sig. Och där är ju kommunikation som gör den skillnaden. Och det handlar ju om att hitta ledare som är duktiga på kommunikation. Att egentligen bygga stories för förändra de här otroligt komplexa frågorna till någonting som man förstår. Och det är ju jättesvårt. Men det är ju det som kommunikationsexperter är grymma på, helt enkelt. Så jag tror att det är det man pratar om. Och att vara ledare, det kan ju vara politiker som är duktiga på att kommunicera. Mm. Det kan vara företag som tar en sån aktiv roll. Eller så kan det ju vara då en marknadschef som bestämmer sig för att jag ska ta den här rollen internt också. Inte bara mot liksom konsumenterna och samhället, utan också liksom förändra beteende internt, tror jag är jätteviktigt. Så tolkar jag det i alla fall.
Det är väl också så att konsumenter många gånger både förväntar sig och vill att företagen tar de här initiativen, och många som också har större förtroende för att företagen kan lösa frågorna än politikerna. Och då är det ju ännu viktigare att man kommunicerar det och förklarar vad man gör, så att det blir helt enkelt lättare för konsumenten att veta att okej, jag kan lita på dem. De gör i alla fall så gott de kan. Medan politikerna står och slåss om små detaljer.
Ja, men så är det verkligen. Och det ser vi också, att ser man att ett företag åtminstone försöker kommunicera det man gör, så skapar det ett förtroende om det är transparent och liksom, ja. Så att varumärket blir ju starkare.
Mm. Det är superintressant. Ja, men med tanke på det här så vore det intressant att höra och lära sig lite mer om vad visionen var när Come to Act grundades och startades då. Och hur du ser att under de här åren som har gått, för nu är det ju fyra år i varje fall sedan, var det 2020?
Ja, vi lanserades 23. Så
jaha, men ett år. Ja. Det är sant.
Det är ganska kort tid. Vi har tänkt länge.
Men allting börjar väl precis med det. Men känner du att liksom från start på ett år, det är ju inte så lång tid, men känner du att, liksom att har det bidragit till någonting hittills som du kan se resultat från?
Alltså jag tror att det man absolut ser, det är ju en kunskapshöjning redan nu, och vi pratade faktiskt om det igår. Vi hade ett sånt kommittémöte där medlemmar från alla de här 6 branschorganisationerna som är med i Contract sitter med, och vi hade just den funderingen så här, hur känns det nu ett drygt år senare? Och det många känner, det är att man har fått en högre kunskap kring problembilden, men också hur olika delar i den här kedjan, leveranskedjan om man nu ska säga så, förhåller sig till varandra. Mm. Det vill säga en köpare har ju en påverkan på leverantören, men leverantören också en påverkan på köparens, om man pratar om utsläpp i alla fall.
Ja.
Så en kunskapshöjning skulle jag säga. Och sen så tror jag också att det har kanske blivit några samarbeten mellan olika organisationer och bolag som vi kanske får se framöver.
Det är ju fantastiskt.
Spännande, ja. Jag kan inte säga mer just nu.
En liten cliffhanger.
Men det var ju nästan 2 frågor i ett på det där. Men om du skulle säga, liksom, vad är Come to Act's vision? Om man bara skulle bryta ut den. Vad skulle du svara då?
Alltså visionen är väl att vi ska ha noll greenwashing. Mm. Så att vi ska höja liksom, förtroendet igen kring miljöbudskap. Och vara med och påverka på så sätt. Mm. Men också att vi har nått den här delen där vi är i ett läge där det inte finns kommunikation som pratar om hållbarhet. Därför att vi är redan hållbara i vår affärsmodell. Det är kanske ingenting som kommunikationsbranschen i sig kan påverka direkt. Men indirekt tror vi i alla fall det.
Mm.
Ta den här ledarrollen återigen.
Mm. Ja, det är superviktigt.
Men förlåt, ja. Och sen så framförallt då, att vi förstår vad vi ska göra. Alltså återigen, det är kunskap som är vårt prio ett.
Mm. Mm. Och ni betonar ju också vikten av samarbete, precis som du sa precis här inne. Och då kanske det är svårt att svara på just nu exempel på samarbeten som Come to Act har bidragit till och hjälpt företag att kunna göra en stor skillnad.
Mm. Nej, men precis. Det kanske företagen så småningom själva kan få berätta om, tänker jag. Men det som är intressant, det är ju att vi, om man pratar om någonting konkret, så är det ju de här reklamtävlingarna som Comtract har varit med i. Och då är det ju i 100-fattaren, så finns det någonting som heter 100-fattaren.
Yes.
Och det är ju ett Comtract, liksom gemensamt pris. Och även i guldägget så finns just det ju omställningsägget. Och, så det är väl några 2 konkreta i alla fall saker som Comtract har hjälpt till med.
Mm.
Jag tänkte, du nämnde att typ endast 20% av branschen mäter sin klimatpåverkan från produktion till medieköp. Du har varit inne lite på det kanske, men vad är nästa steg för att liksom öka den siffran?
Mm. Alltså den här siffran, den kommer ju från en förstudie som vi gjorde när vi sökte EU-bidrag från någonting som heter Europeiska socialfonden. Och de främjar egentligen kunskapshöjande åtgärder bland i näringslivet. Och det vi såg då, det är ju att det är ganska få som gör det här just idag. Och det handlade framför allt om kunskapsbrist. Så att det vi kan göra nu, det är ju återigen att vi höjer kunskapen för att folk ska börja mäta och förstå hur man gör. Så att nästa steg i det här blir ju att vi ska söka mer bidrag för att faktiskt kunna få till de här utbildningarna också i branschen. Men det man kan göra innan man får till de här utbildningarna, det är ju också att själv förkovra sig. Det finns massor med webbinars, det finns saker att läsa. Och framförallt om man beställer det av media eller produktion, att man börjar be om klimatdata när man har en leverantör. För det är då vi får saker att hända.
Kan alla leverera det? Tror du?
Ja, skulle jag säga. Jag tror att alla kan göra det. Däremot så är det ju återigen, vem ska betala för det arbetet och allt sånt där är det ju alltid lite så här diskussioner kring, men det finns på plats. Nästan alla mediebyråer har sina kalkylatorer så att ett avtryck kan man få, skulle jag säga.
Jätteviktiga frågor. Nu var du inne lite på det, men hur liksom mindre företag som kanske inte har lika stora resurser som de stora drakarna, liksom, vad de kan göra för att kunna ta ett närmare steg till hållbar kommunikation. Men då sa du ju liksom att kunna dels ta del av det materialet som ni kan leverera, som är ett fint stöd. Har du några andra tips att dela med er av?
Ja, men jag tror att ska man börja fundera på vad man ska säga i sin kommunikation kopplat till det hållbarhetsarbete man gör, så måste man ju alltid starta i hållbarhetsarbetet. Det vill säga förstå vad ni som företag kan göra för skillnad för planeten. Och sen ställer frågan också, på vilket sätt är vi en del av problemet och hur kan vi vara en del av lösningen? Så då på något sätt så har ni ju fått fram vad ni kan bidra med. Sen är ju frågan också, är det relevant för dem du ska kommunicera med att prata om det här? Det är inte alltid säkert. Så jag tycker också så här, det är inte ett måste att prata om hållbarhet i sin kommunikation om det inte är relevant. Så att förstå er målgrupp, förstå dem ni ska kommunicera med. Och sen så kan man ju välja att kommunicera andra saker men fortsätta sitt hållbarhetsarbete liksom mera på insidan.
Karin Fredlund, då vore jätteintressant med din input här. Är det någonting du vill lägga till ytterligare?
Ja, jag tänker att när ni pratar om resurser och sånt där, så är det ju faktiskt kanske ibland inte någon nackdel ifall resurserna är lite mindre än vad man tror att man behöver. För att det är väldigt många som, till exempel när det gäller digitala medier, som är en av de kanaler som konsumenterna tycker mest illa om och reklamen i, enligt senaste reklamrapporten från Sveriges Annonsörer, där man är always on, och inte bara det, utan man är always on all the time and everywhere, så att säga.
Det är mycket on.
Ja, så att man förföljer konsumenterna, som då istället bara blir irriterade. För som han sa, Sir John Haggerty, en annan sir i sammanhanget, i somras i Cannes, att stalking har väl aldrig varit bästa sättet att skapa relation. För vi vet dessutom att om man till exempel istället för en 30 sekunders reklamfilm gör en på 10 sekunder, så sparar man otroligt mycket, inte bara pengar, utan även alltså, den blir mycket mer hållbar. Det är alltså väldigt mycket mer resurskrävande, miljöresurskrävande med de här längre filmerna till exempel. Och det gäller ju på oavsett kanal vad vi pratar om, även om det är få lyckligtvis på sociala medier som är 30 sekunder, men det är en annan sak. Men om man istället då skjuter över lite grann av resurserna till att göra reklam som märks, att kommunikation som verkligen når ända fram, så sparar man ju både resurser och, alltså alla typer av resurser, miljö och pengar.
Verkligen. Man brukar prata om win-win-win. Alltså det är en lägre kostnad, en bättre effekt och ett lägre klimatavtryck.
Exakt. Mm.
Nej, men alltså det är ju verkligen, jag tänker att det känns som att det är en väldigt stor kunskapsbrist i branschen. Artikeln pekar ju på att det är närmare 90% som inte känner sig tillräckligt kompetenta inom hållbarhetsfrågor. Nu har du varit inne på många bra svar, men hur skulle man kunna överbrygga den här kunskapsklyftan då? Om det är så många företag som, då kanske man hamnar i det läget att man inte jobbar med det alls istället.
Mm. Nej, men man brukar ju säga att det är allas vårt ansvar att vidareutveckla oss hela tiden. Och det finns ju massor med innehåll. Mm. Det är inte problemet, tror jag. Jag tycker det man kan göra så ganska konkret är ju att man samlar teamet, man tar en learning lunch, man sitter och tittar på någonting och sen så diskuterar man vad man kan ta med sig, det som man har lärt sig internt. Men om man liksom är att titta på vad vi ska göra från Comtract, så återigen, vi tittar ju på om vi skulle kunna sätta ihop den här stora utbildningsplattformen om vi nu får EU-bidraget. Mm. Och det tror jag skulle, det är vi säkra på att kommer göra en jättestor skillnad. Sen finns det ju vägledande material också. Apropå det som Karin nämnde, så finns det en, ja, det finns olika guider, så här steg för steg, hur man kan tänka för att ja, jobba med de här tre olika delarna som Comtract fokuserar på. Mm.
Bra.
Men finns det någon typ av utbildning idag för de som skulle vara intresserade att ta del av det?
Det finns ju massor med utbildningar på marknaden. Jag vet att men inom Comtract så har vi inte några än. Men det finns ju, ICC har ju sina egna utbildningar, till exempel inom de här miljökoderna, som är utmärkta. Det finns också på stan liksom såna här kommunikation, hållbarhetskommunikationsutbildningar och så vidare.
Mm.
Man kan gå på universitetet.
Ja, det kan man göra. Som du.
Bra tips.
Det kan man göra. Men när tror ni att ni får svar på det då? Om ni kan bygga?
Vi får svar till sommaren. Så det är en liten stund kvar. Men samtidigt är det ganska snart.
Det kommer gå
fort. Men det är ju det. Tiden går ju så extremt snabbt. Ja, ja, men vad spännande. Det kommer ju hjälpa väldigt många.
Vi håller verkligen tummarna för det.
Det gör vi. Mm.
Ja, men om man tittar framåt då, typ, om vi säger 10 år, vad hoppas du att vi har uppnått inom hållbar kommunikation? Det är ju många år fram, men förhoppningsvis har vi kommit längre.
Om 10 år tror inte jag det finns någonting som heter hållbarhetskommunikation, utan då är allt inom hållbarhet integrerat i affärsmodellen. Vi har cirkulära affärsmodeller och då kommer kommunikation förhoppningsvis bara fungera som vanligt. Att höja liksom,
stärka det
som de målen och de strategierna som företaget har. Så det är min spaning. Jag tycker också att jag ska faktiskt ut det här. Jag vet inte om ni såg Resumé igår. Erik Modig hade en spaning.
Nej, jag
läste inte den.
Den var lite kul. Den är ju lite på skoj. Men han fick frågan om vilka om 10 år, alltså om 2035, som hade haft mest inflytande i branschen. Och där en viss Mary Poppins hamnade på 6:e plats.
Mm.
Och Mary Poppins är marknadschef på mindrekonsumtion.se. Och så här skriver man. Hur kan du få bekräftelse om social status av att inte konsumera? Tankenöten som tycktes omöjlig krävdes bara en förebild och fantastisk kommunikation som tog sig in i såväl styrelser som vardagsrummen. Efter att ha gjort antiköpet till en statussymbol och därmed lyckats etablera sann hållbar konsumtion börjar det äntligen ljusna när vi blickar mot hållbarhetsmålen 2045. Det tycker jag är en ganska bra vision ändå.
En bra vision.
För 10 år framåt.
Ja.
Ja.
Men tänker om du fick ge ett råd till företag som precis börjat integrera hållbarhet i sin kommunikation och tagit ut det liksom på ett bra sätt. Vad skulle det vara? Man är ju liksom i startgropen och nu ska vi jobba med det här framåt.
Mm. Ödmjuk. Det är jättekomplext. Det är svårt och ingen kan göra allt, men alla kan göra något, som man brukar säga. Det handlar ju om att tydligt förmedla företagets strategi, inriktning och målsättning, alltså vilka ambitioner man har inom hållbarhet, och tydligt visa vägen till målet. Så att jag tror att våga berätta om stegen på vägen, för det är också det som de här nya direktiven är ganska mycket på, att man inte får prata om för mycket om visioner eller liksom generalisera för mycket.
Ganska konkret vad man ska...
Ja, vad man gör och vad man har gjort och hur man kan bevisa det. Det tror jag är jätteviktigt att man förstår, att det är så kommunikationen ska se ut, och att man kopplar det till kärnverksamheten. Jag tror att det är också en sak som man ska verkligen tänka på, att vad är det vi jobbar med? Vad är det vi som, vad har vi passion för?
Mm.
Så om man jobbar med mat till exempel, så kanske det är smak. Mm. Och då är ju smaken det absolut viktigaste som man ska kommunicera. Men att man kanske går över till mindre klimat, alltså kanske mindre kött då, som kräver ett lägre klimatavtryck.
Mm.
Och går mot vegetariska alternativ. Men att det är smaken ändå som ligger i första rummet. Och sen så jobbar man med kläder, så kanske det är livslångt mode. Och titta på hållbarhet i klädernas, och jobba med cirkularitet och så vidare. Så det, jag tror att gå tillbaka till kärnverksamheten hela tiden.
Och med det sagt, finns det något område inom då hållbarhet och kommunikation som du tycker har fått för lite uppmärksamhet, men som borde faktiskt lyftas mer än vad det gör idag?
Alltså någonting som jag tycker det är bilder. Alltså jobba med bilder och formspråk. För att jag tror att om man kan visa på positiva framtidsvisioner där vi lever i den här hållbara världen med kanske de produkterna som man nu jobbar med, så säger ju det mer än 1000 ord, som man brukar säga. Så jag tycker liksom bildval är någonting som verkligen har en stor påverkan i att förändra hur folk ser på framtiden.
Ja.
Spännande. Ja, men vilka väldigt intressanta insikter. Och nu börjar faktiskt tiden rinna iväg här, så att jag tänker att det skulle vara intressant att höra lite grann, vad har varit ditt roligaste minne från tiden under Comtract?
Alltså det är ju alla möten såklart. Vi jobbar ju med många arbetsgrupper och i kommittéer. Och jag tänker på precis när vi startade första kommittémötet, så hade det precis varit pandemi. Vi sågs i ett ganska stort konferensrum, massor med grymma människor från olika delar av branschen. Och det var sån energi. Alla bara bubblade, och vi fick knappt liksom folk att sätta sig.
Men då är det ju väldigt bra. Ja. En bra start.
Ja. Och den energin finns kvar fortfarande. Det är det jag tycker är lite imponerande. För att det gäller ju att hålla i. Alltså den här frågan är ju, den tar ju aldrig slut.
Nej.
Så vi måste ju orka vara långsiktiga i det här.
Ja, ja men verkligen.
Mm.
Jag tänker, finns det någonting som du känner att vi har missat och prata om, någonting mer som du skulle vilja bara lägga till?
Nej, men jag tror att det här med hållbarhet är ju svårt, och jag tror att det är en utmaning som vi ser. Det är ju det här att hålla två saker i huvudet samtidigt. Dels att tänka kortsiktiga effekter eller målsättningar, samtidigt som man tänker långsiktiga visioner, risker, möjligheter, och kunna göra det samtidigt. Därför att det är ju liksom en lång väg att vandra innan vi är där. Men samtidigt så finns det ju såklart affärsmål och krav som är mera effekt här och nu. Så den tror jag man ska... Vi jobbar ju med att försöka nyckeltal och liksom hur vi ska kunna jobba med de här frågorna. Men det är svåra frågor. Och det ser väldigt olika ut i olika branscher också.
Ja. Det känns ju inte som en snabb lösning heller, utan det måste ske över tid.
Ja.
För att få till den här förändringen som behövs.
Ja, och Där vet vi att piskan har blivit hårdare med alla regleringar som kommer från EU. Men vi behöver ju också de här morötterna så att vi får den här energin och vill, återigen, den här viljan så att man inte bara tvingas.
Mm. Ja, jag tycker det här är superintressant. Men jag tänkte att det vore kul, eller kul, det vore nyttigt för lyssnarna.
Och kul.
Ja, kul kanske. Men vad man ska ta med sig av det här avsnittet, liksom, om man bara får... Liksom, tänk på det här, ta med det här framförallt från avsnittet. Vad skulle du då säga, Karin?
Jag tänker två saker. Våga fortsätta kommunicera. Förstå och fördjupa er i ert egna hållbarhetsarbete för att sen se hur kommunikationen kan stötta och hjälpa till i delar av den för att då uppnå den affärsnyttan som ni strävar efter. Och sen så håll er uppdaterade på vad som händer. Läs in er på ICCs miljökoder, förstå vad som kommer från EU och följer ni Comtracts LinkedIn-konto så får ni uppdateringar där också.
Bra, bra summering och tips. Karin Fredlund.
Alltså jag är ju lite tjatig, men jag tycker att även här finns det alla anledningar att påminna om värdet av och betydelsen av hög kreativ nivå på kommunikationen så att man skapar en mental tillgänglighet för alltså varumärket men även för agerandet. Kantar och Affekta gjorde ju en undersökning för en tid sedan. De visade att alltså kampanjer om hållbarhet som på något sätt kommunicerar det, de fungerar alltså mycket bättre om man ger inspiration och en positiv känsla till vem det nu är som är målgrupp. Och reklam som till och med kan tilltala skeptikerna. Därför att det finns liksom en glimt i ögat, emotionell kommunikation. Humor som vanligt är en väldigt bra strategi. Det är bättre att få en människa att le lite och komma ihåg just det, nej jag ska ju inte kasta pappret eller vad det nu kan vara. Än att man liksom kommer med pekpinnar eller är dödligt gravallvarlig. Så återigen, lägg pengarna på att skapa kommunikationen snarare än att fara ut den som en tsunami över folk.
Så hellre humor än ajabaja?
Absolut.
Ja.
Emotionell kommunikation funkar alltid bättre.
Absolut.
True. Jag tänker, vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster, Karin, ifall man har någon dold talang. Så vi är ju såklart nyfikna på om du har någon dold talang du vill dela med våra lyssnare.
Ja, den där var svår. Det som jag kan avslöja det är att jag har en väldigt hård första serve i tennis. Men det som också är sant är att den ganska sällan sitter.
Men när den sitter då är det svårt att ta den. Ja, men det är bra. Ja, men stort varmt tack Karin och Karin för att ni ville vara med i podden Vi hörs. Jättespännande och väldigt insiktsfullt avsnitt måste jag säga. Och vad säger du Anke? Det här är ju snart, det är jul nu så att vi får väl tacka för år helt enkelt.
Ja, det får vi göra. Det är väldigt givande det här samarbetet. Så tack till Sveriges annonsörer och alla fantastiska gäster som kommer till podden och till dig förstås Karin Fredlund också.
Tack för att du var med, det är så roligt.
Ja tack snälla. Det var jättekul.
Härligt.
Ja, vi hörs då.
Ja, men vi hörs.
Vi hörs. Ah. Ja, tack.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.